Bjarne Ismark, du är aktuell med en ny bok och den här skiljer sig ganska mycket från dina tre senaste.
Jo, det är ingen science fiction, ingen framtidshistoria det här, utan det här går tvärtom, vi kan säga att det går 100 år bakåt i tiden. Det är en bok som, den grundar sig egentligen på min mammas historier som hon brukar berätta, för hon var en bra berättare och berättade om sina äventyr under livet med mycket spännande detaljer. Och hon blev ju, hon hade ett långt liv, hon blev 100 år och 4 månader och dog i midsommarveckan 2018. Och det är grunden för den här boken. Sen har jag kompletterat de här historierna med lite uppgifter från annat håll, både av andra personer och från nätet och böcker och sånt. Så att det blir en av hennes historier, den här helheten har jag tänkt mig sen när jag börjar riktigt ta tag i det på allvar, att det visar inte bara hennes liv, utan det visar hur samhälle och det praktiska livet för vanliga människor, hur det har förändrats under de här 100 åren. Det är det som är tanken bakom det hela.
Ja, det har hänt otroligt mycket i vår historia under de 100 åren.
Jo, det finns, jag kunde ju genast ta något exempel. Till exempel ännu på 1950-talet. Det finns ett par brev bevarade där det ena är min mamma som skriver till sin mamma, alltså till min mormor och ute i Pargas, och hon skriver då, är själv i Åbo, min mamma Disa, och skriver där att hon har varit i huvudposten där man också kunde beställa interurbansamtal från Åbo till Pargas, men det var såna köer där så att hon tyckte att det gick snabbare att skriva ett brev, så skrev hon ett brev som då kom fram kanske följande dag till och med. Det var bra postgång på den tiden. Och ett liknande brev skrev min far till sin fru och till sin nyfödd lilla pojke, det vill säga jag, som då var ute i Pargas. Och han skrev där att han hade varit flera gånger och köja och fick kopplat ett samtal, men han hörde bara att någon svag röst svara hallå, hallå, och han själv försökte svara, men det var så dålig linje så de kunde inte tala med varandra. Så han skickade ett brev och det här var mitt i veckan och han skulle ännu komma ut på lördagen, men han ville ha kontakt på det här sättet. Så att här är nu ett exempel på det här. Och sen också beskriver jag resor ut i skärgården där i början av 1920-talet, där det nu är broar, breda fina broar, så där var det primitiva färjor som man kunde köra, som de kunde rymma en häst och kärra eller en bil om det kom en sån. Och det här beskriver jag också, det är ett annat exempel på hur det har förändrats.
Hur var det här då att börja nysta i din mors liv?
Ja, när det blev, jag har egentligen länge tyckt att hennes historia borde skrivas ner, men det var, och tyvärr var det först sen när hon redan hade dött som jag tog i det på allvar. Så att det är mycket som jag inte kunde fråga henne om detaljer. Men det var nog en hel del saker som jag fick reda på genom det. Så jag kunde ha hållit på hur länge som helst, men jag måste ju få den här boken ur händerna. Det var till exempel, ett exempel, det var en historia som hon berättade om 1954 när Martona hade charta Bore ettan för att fara över till Stockholm. Och hon berättade, min mamma berättade alltså hur det var, det blev dimma när de kom ut i skärgården, och så var det, och så kom det en mörk båtstev som körde in i hytten bredvid henne. Så, och det där försökte jag få mera detaljer om vad det riktigt handlade om. Och det hittade jag inte på nätet, eller jag hade svårt, det fanns inte bland de här vanliga uppgifterna om alla ångare och fartyg som finns väldigt noggrant beskrivet allting, men inte just den här episoden. Och jag hade nästan tänkt ge upp, men så gjorde jag en ny sökning och så hittade jag två små notiser, lite slarvigt kopierade på nätet, där det visade sig att det var precis så som hon hade berättat. Det var en trålbåt som skulle levereras till Sovjetunionen som var ute på sin jungfrutur och i dimman så hade de kolliderat. Så att det visade sig att hennes berättelse var rätt in i minsta detalj, kan man säga.
Livet i skärgården, det skiljer sig naturligtvis ganska mycket från, ska vi säga, den tillvaro du lever idag här i Korsnäs.
Jo, jag nämnde redan de här resorna. Det förändrades ju så småningom, men att det var nog under senare hälften av 1900-talet som det började bli mera broar och riktiga färjor som man kunde köra ombord på och motorfärjor och så vidare. Också själva det här privata, det är en hel del små praktiska detaljer som jag har tagit med just för att de, som man ser, glimtar av det här livet. Jag kan också säga det till exempel riktigt ett som verkar nästan otroligt. Ännu på 1920-talet så var det var så att min morfar fick köpa en bondgård på som var grannet i hans hemgård på Lillmälö i Pargas. Och då följde det med, eller där fanns på den gården, förra ägaren hade ett auktionsbarn. Det vill säga att det var en pojke som av någon orsak inte hade ett hem. Och då auktionerades de här svårplacerade människorna. Det kunde vara gamlingar, det kunde vara föräldralösa barn. Auktionerades ut till den som krävde minsta ersättning för att ta hand om den här personen. Och den pojken så han var när gården bytte ägare så skulle han auktioneras ut på nytt och det var många som var intresserade för han var känd för att vara en duktig pojke fast han var ganska ung. Men då sa min morfar: "Jag kräver ingen ersättning." Och då var kommunens representant var genast med på det hela så att han fick fortsätta att vara på samma gård. Och fick också bättre kläder för han hade ganska lappade kläder. Det finns ett foto förresten av honom också där han har ganska fina kläder på sig.
Ja, för den här boken, den innehåller väldigt mycket bilder.
Jo, här är 30 sidor. Det är sammanlagt 60, ungefär 60 foton från hela den här tiden. Ja, där är till och med ett par foton som är från slutet av 1800-talet. Men mest är det då från 1900-talet, alltifrån 20-talet, 30, 40 och till och med riktigt nya. Och bland annat har jag berört de här bombningarna i Åbo, för min mamma var med om dem. Sen var hon med om bombning ute i skärgården också. Men där är några foton av spåren efter bombningarna av Åbo. Så att där är också sådana saker med som bakgrund till alla de här händelserna.
Hur skulle du beskriva formen i den här boken? Är det som en berättelse eller är det mera dokument?
Ja, det är ju inte en vetenskaplig uppsats med. Jag egentligen källorna så nämner jag bara om det är någon person så kan jag nämna om att den och den berättar så och så. Och sen också i beskrivningen av, eller texterna till de här fotona. Så där kommer det fram också lite fakta, men nu är det historierna, de här berättelserna, de här händelserna som min mamma berättade, det är det som är grunden för det hela och sen lite fakta kring det också. En sak som hade en väldigt stor betydelse för henne själv, det vill säga det räddade hennes liv när hon var 25 år, så fick hon som så många andra på den tiden den här lungsoten. Och det fanns ju inga mediciner som man kunde bota det med, utan kroppen måste på olika sätt klara det själv. Och ett sätt var att trycka ihop den sjuka lungan så att den inte fick så mycket syre. Och då blev bakterierna försvagade och kroppen kunde bekämpa det. Och det skedde i hennes fall så att en mängd på ena sidan, jag tror det var 7 revben kapades så att hela bröstkorgen kunde tryckas ihop. Så att när hon var 25 år så miste hon sin ena lunga. Den gick inte att använda sig mer. Så hon levde sedan 75 år med bara en lunga och en hopklämd bröstkorg och vad det nu sen medföljde. Men hon var envis och hon var seg, så att hon klarade nog av det mesta.
Hon låter som en fantastisk kvinna. Och hur väl får vi lära känna personen, Disa?
No, jag tror att det kommer fram åtminstone vissa karaktärsdrag hos henne kommer nog fram. Hon var, utom det att hon var envis och hon var seg, så var hon också äventyrslysten, kan vi säga, och måste testa om isarna höll, och ibland höll de inte. Och så var hon nyfiken på nya saker, så hon använde nog sin mobiltelefon in i det sista till exempel. Och så att det, jag tror att det kommer fram en del karaktärsdrag också hos henne.
Du har gjort, Bjarne Ismark, det som vi nästan alla säger att vi ska göra. Vi ska föra vidare berättelser, vi ska anteckna det som äldre generationer har sagt. Hur kommer det sig att just du lyckas med det när så få andra gör det?
Ja, säg det. Det kan tänkas att en orsak är att jag helt enkelt har börjat skriva de här science fiction-böckerna. Så när jag en gång har börjat med det så, och har märkt att det går att ge ut det på eget förlag. Jag vet inte om något förlag skulle vilja göra det. Så jag ger ut det helt på egen bekostnad och eget förlag och renskriver själv. Det är väl en orsak att jag har vant mig vid märkt att det går att göra det. Och sen är det nog just som jag sa det här att jag har tyckt att hennes historier, de var så fängslande. Också små detaljer så kunde hon beskriva. Och många av de här historierna, det mesta tog jag direkt ur minne. Jag kan dem utan till mer eller mindre. Så att det är kanske det som är orsaken.
Visste din mamma om att du höll på med det arbetet?
Nej, jag avslöjade inte för henne vad jag hade börjat på med. Jag hade ju en tanke att det kanske skulle bli klart i hennes 100-årsdag, men det blev inte. Och sen levde hon, ett ur det så dog hon sen som 100 år och 4 månader gammal. Jag sa ingenting, för jag tänkte hon blir så besviken om hon dör innan den har kommit ut.
Vem tror du kommer att läsa den?
Nå, det är klart att släktingar och bekanta och naturligtvis mest är det ju inom Åboland där hon har levat både och har mycket bekanta både i Åbo och ute i skärgården. Men jag tror att de här beskrivningarna av förhållandena i allmänhet under gamla tider, det är ju någonting som inte var enbart i Åboland, utan det finns nog intresse för det. Jag har till och med nämnt om det, eller när jag har nämnt om det här i Österbotten, så är det många som har sagt att det där låter intressant, den där ska vi köpa sen när den kommer ut. Så jag tror den har nog ett allmänt intresse också.
När kommer den ut sådär på riktigt? När kan man träffa dig?
Jag kommer att ha bokrelease, officiell första bokrelease, den 8 oktober, tisdagen den 8 oktober, och det blir i Pargas, på Pargas bibliotek, därför att eftersom det var i de trakterna som hon mest, och där som jag förväntar mig att det största intresse kommer att vara. Men sen kommer jag nog att presentera den också till exempel i Korsnäs den 16 oktober, så blir det på biblioteket här. Och sen får man gärna föreningar och andra som vill ha en programpunkt eller annars vill höra om det, så jag är beredd att komma lite var som helst i svensk Finland eller vart som helst och berätta om den, och så passar jag på att sälja direkt. Men den ska finnas också, eller den kommer att finnas också i bokhandlar i hela svensk Finland.